James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Trädgårdssnack.
Ja hörni, vi är tillbaka efter att ha odlat både ramslök och plöjt omkring i vårt lilla kolland.
Det går jättebra.
Hur har trädgårdsveckan varit?
Jo, alltså jag har hur roligt som helst. Ja. Det växer och det kom ju en del både snö och regn här under april och så. Mm. Så att det har ju inte, alltså sånt som jag har flyttat och rumsterat om med träd och buskar under vintern. Alltså de får jag ju fortsätta vattna och så, men man har ändå haft lite hjälp här undervägs. Det blir inte ökentort hela månaden.
Idag så tänker vi att vi ska försöka liksom odla lite de här som man kan flytta om och flytta ut lite granna och från år till år. Stora rejäla krukor eller kanske den klassiska pallkragen som har blivit så löjligt trendig de sista åren. Ja, men det är ju supertrendigt.
Ja, det är så roligt, för det är liksom så helt annorlunda mot när jag var barn. Ingen skulle väl komma på, det var ju inte så att någon kom på att man kunde odla en sandlåda när barnen hade flyttat hemifrån. Nej. Utan sandlådan stod kvar där med sand till man flyttade i princip. Så att, ja, det finns många möjligheter. Det är ju bara
våran hitta. Sandlåda, den är numera en pallkrage, höll jag på att säga. Den är ju en odlingsbädd.
Ja,
så.
Ja, se där. Mm. Och det, alltså, jag tänker mig så här att vi ska försöka fokusera lite på sånt som kan se trevligt ut nu på olika ställen. Men som man dessutom skulle kunna stoppa i munnen eller i någon
lite ätbara grejer där.
Ja, lite tjusig. Alltså lite fina blommor, lite fina blad och använda sig av för dekorationer. Alltså det här pricken över it.
Jag säger bara det till alla er som nu tänker att nu måste jag börja ta fram en kruka och fylla den med basilika eller kanske fylla med något annat skojsigt. Se till att den är väldigt nära där du går ut så att du verkligen använder den. Alltså, för jag har lärt mig det så år efter år att när jag har haft den liksom och flyttat ut den första, haft den förodlat och haft den uterummet och sen flyttat ut den då en bit ut på en av uteplatserna. Och det ser ju jättetjusigt ut där. Alltså, men när jag ska använda den, jag vill ha den liksom nära där jag står och jobbar i köket liksom. Så att jag bara kan gå utanför dörren och nappa åt mig, bara lite tips.
Bara så. Lite så.
För annars så blir de växer men de används inte kanske.
Nej, och där är vi väl så olika. För då, har man då en liten kruka, den kommer för långt bort, så kan jag förstå det. För mig är det ju inte alls konstigt att jag går 50 meter till mitt grönsaksland. För där är jag så mycket mer. Jag går liksom ut och hämtar där varje dag vad jag ska ha i mat. Än inte riktigt igen, där är inte så mycket.
Men du vet, när man bara får lite feeling liksom för någonting. Så att fasen hade varit gött med liksom lite rosmarin liksom. Ja. Normalt nu på vintern så har jag en kruka stående inne i köket liksom, va? Men du vet.
Ja, den har jag i uterummet än så länge. Den har fått vara ute några vänder av och till. Men tycker jag att det blir för kallt, för den har gått i blom och så. Jag tycker den är så söt och så doftar den gott.
Men om man har en liten eller en stor yta så kan man ju laborera och fylla ut luckor liksom med pallkrage. Kanske eller en kruka om man har lite mindre yta.
Om vi tänker oss att nu ska vi ha någonting vi kan äta i de här krukorna då. De ska se trevliga ut, helst någorlunda i alla fall. Och då är det ju så att vi börjar med det som är jorden. Den är alltid intressant. Och ett jorddjup kan ju vara ungefär, för det vi pratar om idag, någonstans 20-30 centimeter. Mm. Mer än så behöver vi inte för de här växterna som då är ettåriga och så. Det räcker sannolikt med 20. Mm. Om det är sen är 20 centimeter i en pallkrage eller det är 20 centimeter i en kruka som är 50 liksom. Hög, då kan man ju fylla ut där under i den här krukan med läkar eller så. Men vi ska i alla fall skapa oss en väldränerad jord.
Precis, den här har man ju varit med om så många gånger att man har glömt den där dräneringsbiten och så plötsligt så luktar det inte sådär mumman. Liksom när
nej,
har
så är det bara klaffs.
Krukskärvor brukar jag ha så här krossade krukskärvor lägger blandar upp i botten.
Ja, det har jag också. Mm. Jag glömmer ofta att ta in lerkrukor. Mm. Så att det, krukskärv har jag väldigt mycket. Mm. Och det går alldeles utmärkt att lägga i botten och fylla upp med det. Mm. Och sen, har man inte det kan man använda läkarkulor. Mm. Och så. Så att man behöver ju inte ha jord i hela den
lite
här.
Grov sand kanske i botten?
Ja, det, alltså grov sand skulle man, låt oss säga nu att nu använder vi en bra jord.
Ja.
Då använder vi u-jord. Ja. Då kan den ju bli ganska vattenhåll, alltså fuktighetshållande. Och för många är det ju väldigt bra. Mm. Men ibland om man vill göra lite mer väldränerad jord, ja då kan jag drista mig till att blanda in leka i den här u-jorden som för övrigt är väldigt bra. Mm. Eller grov sand.
För de som inte vet vad en lekakula, vad består de av egentligen?
Jag vet inte.
Nej.
Kan inte du ta reda på det?
Ja, ja, ja,
de är liksom uppblåsta popcorn av någon bergarts ett eller annat. Mm. Ja. Så det, ska du nu in på datorn så kan jag ju prata. Mm. Ja. Så i krukor då, eller i den här pallkragen som ska bestå av blommor som man kan äta då. Det första jag skulle sätta i dem, det har jag redan satt hemma och det går fortfarande att göra. Det är penséer.
Går det fortfarande?
Nu tittar han på mig här då. Då är det så att den pensé som på vetenskapligt språk då heter Viola vitrochiana, den kan du stoppa i munnen och äta.
Den
kan du lägga på tårtan eller du kan stoppa den i sallad eller vad du nu kan göra. Den är ju väldigt söt.
Den är kanske ingen smak för höjar, men den är mer en färg.
Ja, och det är ju lite det jag vill. Att det är liksom pricken över it. Allt annat smakar bra. Mm. Det här smakar i vissa fall väldigt bra. Vissa blommor är ju goda och vissa blad är ju goda. Men andra kan man väl mer se som en färgklick. Men det förgyller tillvaron lite. Eller om du har en sallad som du tycker är lite färglös och sen strösslar du över med något sånt. Eller du dekorerar en helt torta med sånt. Mm. Snygg det blir.
Du, alltså, vi tar en tvärbroms här för jag
Nu
vet jag. Det var kul att du frågade. Kan du inte fråga mig?
Ja, jag frågar dig. Vad består lekakulor av?
Ja, men som av en ren händelse så råkar jag känna till att det består av små kulor av bränd lera.
Ah.
Så är det.
Ja.
Som man använder. Den är porös och den är stabil. Och ja. Något mer du vill veta?
Ja, alltså du skulle kunna få hur mycket frågor som helst på allt sånt som jag inte har.
De kallar mig för oraklet.
Ja, men vad skönt. Ja,
härligt.
I denna datavärld. Mm. Ja. Så att vidare då med sånt som är gulligt och sött och som man kan dekorera och som går alldeles utmärkt att ha i de här krukorna då. Mm. Ja, då är det gurkört.
Gurkört.
Den är blå i blomman, lite stjärnformad. Mm. Alltså, otroligt gullig. Putta ner den i isbitar och frys eller lägg den i sallader eller som dekoration på tårta eller så. Den går alltså utmärkt att ha i en kruka. Det är också en, alltså pansén är visserligen tvåårig. Den börjar man odla föregående år och sen så är den igång tidigt på våren då. Men gurkört kan man så som frö och ibland så finns den även att köpa som planta.
Men
då,
när den väl har liksom växt upp till så att den går att börja använda, klipper man av lite grann och sen kommer den igen och fortsätter?
Ja, det kan den göra. Mm. Alltså den kan ju hålla på ett tag. Uh-huh. Den mattas ju ut så att det är ju inte så att detta ersätter den oerhört omväxlingsrika perennrabatten i blomprakt. Nej. Utan det här är mer att ja, men det kan du stoppa i mat. Mm. Ja, och det tycker jag är lite kul. Och sen fördelen med en sån och många av de andra också, det är ju att de gillas ju av pollinatörer. Och vem vill inte ha det i sin trädgård?
Det vill ju alla ha 2022, känns det som så.
Mm, det har blivit viktigt.
Ja.
Det tycker jag är jätteroligt.
Men man har börjat prata om pollinatörer och vikten av och så vidare.
Mm. Ja, Och det äntligen skulle jag vilja säga.
Hur svårt kan det vara?
En annan sån som är jättebra att ha i kruka och som kan förgylla tillställningen, det är ju myntor av olika slag.
Ja, oj, oj, oj.
Den skulle jag ju aldrig sätta ner i en rabatt, för jäklar vad den sprider sig.
Ja, den blir ett ogräs. Den ja. Och oregano är någonting ja. Man kan säga tack och hej, sen finns de i hela trädgården. Mm.
Och myntan är ju det att den är så liksom aggressiv med sitt rotsystem. Så absolut, ha den i krukor då. Mm. Och då är det ju dels bladen, men även blommorna. Alltså de är oansenliga, men de är så lite lila rosa vanligtvis. Mm. Och går alldeles utmärkt att använda dem också. Så att är ytterligare en kruka som man kan ha där då. Då går det ju i olika färger nu då. Mm. Så en del, igår var jag hos några kunder där mannen var röd, gul, orange och där frun i huset var rosa, lila.
Mm.
Mm. Och de tyckte ju inte alls om samma saker naturligtvis. Så då kan man ju ha sina, var sina krukor här nu då. Så att om du nu är mer åt det gula hållet, då ser du ringblommor i en kruka till exempel. Du kan ha indiankrasse eller slingerkrasse, du vet orange, gula, röda blommor. Har du då en lite rejälare kruka? Och det jag säger nu går ju även att ha i den här pallkragen. Mm. Det är bara det att du tar ju fler plantor. Mm. Men har du ett stöd, har du en slingerkrasse, så behöver du ett stöd som håller den här på plats.
Jag bara trycka ner i kragen ett litet nät där som...
Ja, alltså du trycker det ofta annorlunda än jag. Och det, du gör det så att det låter väldigt så... Ah, men det är bara att göra det. Jag tänker ju mer, nu ska detta hålla den dagen då indiankrassen är som störst. Och, så att, inte för litet. Om du gör en tippi, säger vi, och du flätar ihop bambukäppar på, som är 2 meter höga. Mm. Ja, men då har du ett lite rejälare stöd och flera ben och så. Och så en lite rejälare kruka. I bakkanten av en... pallkrage då, säger vi, längst ifrån solen. Nu står denna längst bak för att den ska slingra upp på någon slags stöd där. Då finns det ju olika stöd som är av eller som är dimensionerade så att de skulle kunna passa i pallkragen. Men sätt fast det. Liksom stick inte bara ner i jorden, för den dagen det blåser så plopp, så välter allt.
Men är det dags att sätta slingerkrassen ut till exempel?
Nej, det är mer att man kan tänka så. Det är lite tidigt att stoppa ut det redan nu.
Men du kan så förså hemma. Mm.
Var det inte förra programmet vi pratade om för tidigt och för sent och lite sånt? Ja, kolla på påsen. Nu ska du säga det. När kan du tänka sätta ut det? Vill man veta lite mer om sådana saker så boken över alla andra är ju...
Bibeln nästan.
Ja, alltså. Köksträdgården. Mm. Ja, den är inte så dum. Ja. Då kan man titta där. Om precisa temperaturer, liksom hur mycket minus tål den här, och de här vill inte ha minus alls, kan man säga, när de
vackert
har
och ätbart den där slingerkrassen. Jag vet hur den ser ut, slingerkrass, men går den att äta?
Ja, ja. Alltså du kan använda blommorna, det är samma sak, larma på hela tårtan med sånt, det blir ju faktiskt ganska fräckt. Eller att man klipper ner dem i sallad eller något sånt där. Så
men då tar du bara blommorna så säger eller?
Ja, det hade jag gjort. Hellre det här gul-orangea så hade jag ju velat ha. En annan sån i det gula häradet då, som jag har haft några gånger och som jag uppskattar, det är lakrits-tagetes, heter den då.
Ja, den har jag sett.
Lite anisaktig så. Blommar ju också. Men när man gnuggar de bladen, väldigt mycket lakritsdoft på dem. Skulle jag ju både kunna tänka mig att dekorera med både blommor och blad och använda då. Det finns ju annan, alltså tagetes, kryddtagetes går det ofta under som namn då, som går och stoppa i sig. Så där är en hel arsenal. Och de här sakerna, självklart går det bra i en pallkrag också.
Vi pratade om pollinatörer och hur viktigt det har. Det har alltid varit viktigt, men nu har bara folk börjat få upp ögonen för hur viktigt det är att se till att det finns lite i trädgården. Och jag vet att någonting som har kommit de senaste åren, det är liksom att man vill odla ha en liten ängs-vibe ute i trädgården. Är den lilla pallkragen kanske rent utav, alltså praktiskt möjligt, hur ska jag gå tillväga?
Man kan göra på lite olika sätt. Om vi tänker bort det här att vi ska kunna äta allt, alltså, eller använda det i mat i alla fall, eller som dekoration i mat. Så självklart kan man göra så att nu har du din pallkrage, den står i ett soligt läge, men du har alldeles fel jord. Mm. För vi har varit inne på det tidigare, att en ängsmark är ju tämligen näringsfattig, lätt jord, lite kajt. Ja, men om man inte har det, om man bor här runt kring där du bor och så, Malmö-Lund-området, ja, men det är ju inte lätt att få till en äng där. För det är ju väldigt många andra som trivs mycket bättre där och som kommer att ta kål på dina ängsväxter. Mm. Men om du nu skulle på en pallkragsstor odling göra en äng, så skulle du ju kunna fylla på med sand i den här ett antal centimeter, kanske 10. Och sen så sår du en vanlig sån ängsblandning, kan man ju köpa i fröpåsar. Och så förstår du vad jag säger när jag säger bredsådd?
Ja, man,
du strösslar liksom jämnt ut över hela. Och då gör man det gärna först liksom på ett håll och sen på andra hållet.
Så du täcker alla.
Och sen så på diagonalen. Mm. Ja, då tittar man ju först i påsen och ser liksom, jaha, men hur ska detta gå till? Eller så tar man upp i handen och försöker göra det här jämnt. Ja. Så gör du det i din pallkrage. Ofta så behövs det ju inte täckas, alltså det räcker att man liksom krattar lite ner. Och sen så fixar det här sig själv. Men skulle det nu bli, ja, men inte en droppe regn nu på hur länge som helst, då kommer det inte hända så mycket med fröna, de bara ligger de där. Men om man nu kanske vattnar lite innan och så strösslar man ut det här och så, och så myllar man ner det. Och så håller man det lite fuktigt under den tiden när fröna gror och kommer upp och så. Så kan du få din egen lilla äng i pallkragen om du vill. Det.
Alltså det låter ju otroligt enkelt och kan bli så otroligt
kul. Vad skönt att jag sa något som låter enkelt.
Men hur lång tid kan man så med de här ängsblandningarna som är generellt då liksom, att innan de tar sig?
Alltså där är ju lite olika växter i den blandningen vanligtvis, men de kommer ju upp här under försommaren det mesta, och sen så kan de ju blomma vid olika perioder ganska länge. Det är inte som att ha en perennrabatt där det växlar över lång tid och så. Skulle man nu vilja försöka fortsätta experimentet, då kan man ju slå det här en gång, alltså lite så som man gör med en slåtteräng, senare när det är avblommat och har gått i frö och så, och så låta fröställningarna ligga kvar nu i pallkragen, säger vi. Och sen tar man bort det efter ett antal veckor när det har liksom strösslat av sig frö. Så kanske det kan fungera till nästa år. Börjar man få in kirskål och nellor och sånt i den här julen, då är det lika bra att börja om från början, för annars så kommer de ju säga tjohopp. Och det är ju för dem som har en jord som är näringsrik, och så ligger där liksom en bank och sånt under till, under sanden. Då började det komma upp, då hade jag börjat om från början igen. Men det du skulle kunna göra om du vill ha det du sa lite grann, att det här stuket av äng, och ändå äta de här sakerna, så har jag en liten idé här kring att om man använder sånt som ser ängsligt ut, och där finns olika, alltså de kan man se i ängar, men kanske inte just den arten eller sorten. Men tänk dig en pimpinell.
Ja, just det.
Det är ju, alltså de flesta tänker ju äng då. Då har vi en Sanguisorba minor är det nu jag pratar om. Då har den röda blommor ju. Jag har pratat med en tysk kvinna som kommer till oss ibland. Och jag visste faktiskt inte det, men i Tyskland är den väldigt vanlig att använda i sallader.
Okej, okay. Pimpinell.
Ja. Denna Sanguisorba minor. Så att det, absolut kan man använda det, och så skulle man ju kunna dekorera då. Det ska vara lite nötlik smak på de här bladen. Det låter,
det gott låter spännande
när hon
faktiskt
berättar om det. Alltså kryddsmör och sånt gjorde hon gärna.
På pimpinell.
På pimpinell, ja. Så den skulle kunna vara där. Man skulle kunna sätta i en kattmynta. Mm. Och då är det många som tänker på kantnepetarna, nu säger jag kattmynta. Nepeta cataria är det då vi pratar om. Då har den lite rosa lika blommor, ser lite ängslik ut och så. Aromatiska blad, blommor kan du putta i gelé eller på salladen eller vad du vill. Du kan fuska med kantnepeta om du hellre vill ha det blått. Och då heter den Nepeta fasceni. Kungsmynta, nu går larmet hos dig, för det vill inte du ha fler av.
Nej, alltså, jag använder ju så otroligt mycket mynta i alla sammanhang, ja. Liksom, så att den är ju så, att den, till det mesta.
Mm. Mynta heter det på vetenskapligt språk, menta.
Ja, just det.
Ja. Kungsmynta är en oregano som heter...
Just det.
Någonting helt annat, alltså Origanum vulgare. Det är ett annat släkte. Det jag pratar om nu är kungsmynta, alltså Origanum vulgare. Mm. Den sprider sig med frö. Så att, vill man nu inte ha väldigt mycket av sånt, men vill ha det här lite ängslika stuket i sin pallkrage, men gör det av perenna växter istället, då skulle jag ju rekommendera starkt att man faktiskt använder alla blommorna innan de gick i frö, eller åtminstone klipper bort dem, för annars kan det ju bli lite lite mycket. Så att, och sen så använder den då i röror, alltså där kan man ju använda i kalla såser och marinader och, så.
Alltså,
ja. Så att isop.
Isop, ja.
Den... Och som perennväxt ju. Som ser lite så ängsaktig ut, tycker jag. Den finns i vitt och blått och rosa.
Blått är väl den klassiska liksom, isoppen?
Ja, det är nog den vanligare. Ja. Ja. Ät bara blommor, putta i dem var du vill och dekorera med. Ja. Och självklart, om vi nu tänker oss att vi har inte den här ängslika jorden och därför har vi gjort den här kompositionen, då skulle man ju kunna flytta den utanför pallkragsstorlek, om man nu har plats till det, och sätta den någon annanstans i trädgården, kanske på 4 eller 8 eller vad du nu vill ha kvadratmeter istället. För då tolererar den ju lite mer utav den jorden vi har här, även om den kräver att det är väldränerat, skulle jag vilja säga, för att det ska kunna funka.
Grönsakslandet ska vi dyka i den här veckan också. Vi brukar göra det nu i den här säsongen.
Ja,
vi var ju på ramslöken förra veckan.
Ja, det är underbart. Jordtemperaturen stiger som sig bör. Och det gör ju att nu kan man ju börja sätta ut ytterligare lite fler saker. Purjolök finns då. Kan man fuska? Har man nu bommat och så purjolök, för den har en, alltså, lite längre utvecklingstid, då finns det ju purjolök till exempel som är sån som man gärna ska skörda på sommaren, alltså sommarpurjolök, eller sån som är senare. Då ska den ju stå kvar längre i landet. Så purjolöken, den får snart komma ut. Alltid fiberduk i beredskap när jag håller på ute i köksträdgården också. Men jag tänker så här kring purjolök. Jag fick ett tips att gräva. Jag berättar om att jag gräver en ränna till potatisen istället för att kupa vallar. Jag tänker göra likadant med purjolöken i år. Att jag gräver mig ner sådär 10 cm och så planterar jag purjolöken på botten där. Nu gör det att jag kan kupa purjolöken också. Det kommer att innebära att den delen som är lite blek, den där nedre delen, kommer att bli större. Ja, jag tror att det, det kommer att gagna mig. Ja.
Mildare delen där liksom.
Ja, så att så kommer jag göra med den. Ja. När jag sätter purjolök, då tittar jag på den och så har jag nu inte sått den, utan köper sånt litet tråg. Då står där ju ofta ganska långa plantor. Nu kan de vara 2,5 decimeter höga. Det behöver de inte alls vara när jag sätter ner dem. Utan de klipper jag av så att de kanske blir 5 eller 7 centimeter. Och sen så ansar jag lite på rötterna. Och sen separerar jag dem och puttar ner dem i min nergrävda radda då. Så det, och sen så självklart underhålla purjon med vatten. De är ju också såna att de tyvärr hos mig äts upp utav någonting ganska sent på säsongen. Någon maskelig larv, ett eller annat. Du vet att inte jag kan alla de heter och vill inte, skulle vilja om jag hade inte behövt anstränga mig för att lära mig det. Så jag gärna gjort. Men det är kanske så att jag kommer att skydda dem också. Ja, och se om det har någon effekt. Men framförallt så flyttar jag ju dem från...
Skyddar dem på samma sätt som kålplantorna vi pratade om förra veckan då.
Men jag flyttar dem så att de är inte i närheten av vad jag har haft purjolök innan. För jag gissar att de här larverna då, de finns kvar där nere i marken och bara väntar på när ska hon sätta purjon. Ja, så det är så. Sen är det dags att förbereda för... Nu börjar vi komma snart i maj. att så bönor. Jag äter ju mycket bönor och använder mycket bönor. Ja. Och de sår jag inne i mitt kök i pluggbrätten. Mm. Ja, och det är liksom mindre behållare, men det är liksom 40 sådana ploppar i varje sånt pluggbrätt. De återanvänder jag sedan 20-30 år tillbaka. Ja. Och då är det så att då sås de, och så fort de börjar komma upp så är det ut i utrummet. Mm. För att de kan inte stå i köket och ränna iväg, utan det är bara så att jag väcker dem. Mm. Tycker man att man har lite mer bråttom, alltså ibland kan man blötlägga sådana frö, det brukar jag inte bry mig om. Utan jag vattnar ju självklart igenom jorden innan jag sår. Så det pågår liksom sådder inne och i utrummet som sen ska ut i grönsakslandet och fylla alla luckor. Ja. Det är dags att så vissa saker. Sockerärt har jag ju sått första omgången redan. Mm. Då kan man så en ny omgång, gärna med intervall.
Så att man har...
Och det är samma på pussen, som du brukar säga. Ja. Så ser man att ja, men det här kan du så mellan si och så datum. Mm. Ja, men då är det en liten indikation på att det är smart att inte så allt fröet i påsen på en gång, utan att man sprider det. Då får du en längre skörd, för skördeperioden på en sockerärta, den är inte så lång. Alltså de blir träiga och så. Så det kan man också tänka på.
Vi ska ta och få en nåldyna i munnen, för nu ska vi bli bekanta med en ros som vi dessutom avslöjade för mig innan vi börjar dagens inspelning. Som man kan käka.
Ja, man kan, alltså, rosblad är inte så dumma. Apropå det vi har pratat om nu, att gärna stoppa saker eller dekorera
rosenvatten
eller
har man
rosenvatten är ju, kan man absolut göra. Men jag tänker mig att strössla alltså det var som helst.
Jaha.
Så att om jag nu ska ha en ros, jag har ju inga rosor, men om jag skulle ha en ros, så blir det då en som jag tänker att men den kommer ge mig mycket att äta. Mm. Ja, den rosen som jag väljer är Therese Bugnet. Okay. Den går upp i zon 6. Och den har en avgjord fördel, förutom att den är rosa fyllblommig och jag tycker den är väldigt söt. Mm. Så kan jag närma mig den för att göra det jag vill, det vill säga ta en del av rosorna för att använda bladen. För där är inte så mycket taggar på de blombärande skotten. Och det är väl ändå jätteskönt tycker jag, som hela tiden...
Men är det blomman du käkar då eller?
Ja. Alltså jag kan äta den, strössla den, eller så kan jag, du vet, tänk dig så vackert det blir om man lägger den i sån här socker så att den liksom blir kanderad.
Ja, ja, ja.
Alltså man kan, som du sa, göra rosenvatten och så den ska bidra med det. Den blir i runda slängar 2 meter hög. Den kan tänka sig att bo lite mer skuggigt. Mm. Hos mig får den ju göra det. Eftersom jag har berättat så många gånger om hur torr och mager och eländig jord jag har. Jag jordförbättrar ju självklart med komposterad kogödsel när jag ska plantera den här. Men för att den inte ska drabbas så lätt utav torka, så tänker jag att då sätter jag in den lite mer i skugga än vad jag kanske hade gjort med någonting annat som... tål mer torka än vad jag tror att den här rosen kommer att göra. Så jordförbättrare, komposterad kogödsel och
vad heter sorten sa du?
Therese Bugnet.
Och läge att sätta ut min Therese ute i trädgården på höstkanten kanske?
När som helst.
När som helst. Alltså för jag tänker ändå liksom rosor, så tänker jag ändå liksom att det är en typ av sån här att man sätter på...
Är det för tidigt eller är det för sent?
Ja, vi pratade om det här förra veckan.
Ja. Och då är det så, rosor är så kallat krukpackade. Ja. Förr köpte man dem barrotade på hösten till exempel.
Ja,
numera så hittar du inte barrotade rosor, utan de är ofta krukpackade. Sen rotar de ju sig i krukan. Så att om du köper samma ros som nu är förökad här på hösten och krukpackad, alltså då har den bildat ett rotsystem och så. Så att du kan sätta rosor som är i kruka när som helst, som du kan gräva i jorden.
Mm. Hör ni, och apropå krukor, så nästa vecka så kommer det bli, och nästa avsnitt kommer det bli ren magi, det blir trolleri. Annika tar fram trollstaven och säger hokus pokus filiokus, nu ska vi göra kruktricket.
Ja, Vi fyller ut där vi får luckor. Ja. Och då får vi ha lite framförhållning för att fixa det. Ja. Det är inte alltid så enkelt att gå ut samma dag som man får det här hålet i rabatten. Nej. Och säga, oh, nu ska jag trolla. Nej. Men man kan ha ett litet tänk. Mm. Så jag tänkte att vi skulle tänka på det.
Lite magi med andra ord i nästa avsnitt av Trädgårdssnack. Och är du nyfiken på något mer som vi har pratat om eller skulle vilja ställa någon fråga, gör det via vår Facebook eller Instagram, så hörs vi och trollar nästa gång.
Ja, ja.
Fokus, fokus.
Vilken häxa jag är.
Trädgårdssnack.